Ja, det var Gösta Linderholm.
Yes.
Och glad blir man när man hör det.
Ja, det som sagt, det var så jag använde den som ibland när man i sin ungdomsdagar.
Ja, det är några år sedan.
Ja, just
han
det.
Har, de senaste åren har han väl inte gjort så mycket.
Nej, han har väl inte, med ålderns rätt så kunde han, så spelar han väl inte så mycket kanske.
Nej. Så är det. Jag har en sak här som, vi lever ju i en förändringens värld just nu, inte sant? Och då tänker jag på det här. Det är Woodrow Wilson som har sagt det. Om du vill skaffa dig fiender, försök förändra någonting.
Det
är sant.
Det var väldigt bra sagt det.
Precis.
Det var väldigt bra sagt det.
Så är det.
Ja. Har vi Kristina Holmqvist på tråden?
Det stämmer.
Välkommen till oss. Välkommen
Tack
till oss.
Mycket.
Hur är det?
Det är bara bra.
Ja,
du så sitter... bra det kan vara kan man väl säga.
Ja. Men du, idag är det ju gott väder i alla fall. Och du kan väl, du sitter ju där i det höga huset nere i centrum och kan titta ut ordentligt, eller?
Det är precis det jag gör just nu.
Ja.
Och solen skiner och jag har inte varit ute idag. Det är också tråkigt. Ja.
Har du inte tagit chansen idag att vara
Nej,
ute?
Nej, jag har haft annat på förmiddag.
Ja, så är det. Ja, du Kristina, du är ju... andre vice ordförande och våran gruppledare, Socialdemokraternas gruppledare i, vad heter nämnden nu då?
Vård och omsorgsnämnden
och det är ni som har hand om äldrevård och sådana saker.
Funktionsstöd.
Varför jag ringer upp dig, det är ju för det här med allt runt omkring covid-19 och skriverier som har varit här i runt Partille det senaste med Lex Maria-anmälningar och allting sånt där. Kan du berätta lite grann hur läget kan se ut just nu?
Dagsläget som jag har så att säga då, nu kan ju det här förändras över några timmar,
ja,
det vet man ju
nej,
inte då. Men det senaste som dagsläget är att vi har 21 som är smittade idag inom våra verksamheter. Och då är det ju i första hand inom våra äldreboenden. Men några enstaka fall inom hemtjänst och även inom funktionsstöd, något enstaka fall. Men det som är tråkigt är ju det senaste utbrottet vi hade då som blev då på Furulund där det blev någon jättespridning så att säga då. Det har vi ju sluppit i de andra verksamheterna tidigare, utan det här var ju någonting som var unikt. Och naturligtvis blev det ju en mycket påfrestning så att säga då, va? Och det var ju naturligtvis svårt att hantera, men alltså jag tycker att man har försökt att hantera det. Man förstärkte med ledningsfunktion, förstärkte med bemanning, fick hjälp av specialistfunktionen från regionen för att så att hantera den här. Och det senaste nu när vi pratar här med våran MAS, alltså medicinskt ansvarig sjuksköterska, så anser hon ju att nu är situationen på Furulund under kontroll. Och det känns ju ändå så att säga, även om det fortfarande finns smittade och så vidare, så är det ju ändå skönt att vi har kommit så långt, va? Man kan väl säga då att det är tråkigt om vi säger hela, om vi säger man tittar på totalen ända sedan mars då, så har vi ju faktiskt kommit in smitta på våra verksamheter då med ungefär 100 personer. Och det är ju naturligtvis jättetragiskt. Att det kommer även dit då, för det var ju den här gruppen vi skulle skydda så att säga. Det var just den här särskilt utsatta gruppen och ändå har detta hänt, va. Och totalt så har 24 personer då gått bort under den här tiden, va.
Det som har i covid då alltså?
I covid, ja.
En del har väl, några andra kanske har gått bort i andra sjukdomar också.
Men det är klart att det är ju de som kanske låg, så att säga, det är ju de som drabbas fortast, att de som kanske ändå skulle ha dött ganska snabbt då, så är det ju de som, om de får smittan, så är det ju de som naturligtvis går bort. Så är det ju.
Ja, de är svaga förut.
Absolut. Men det som är gjort när vi säger för att, så att säga, titta på det här med Furulund, det är ju då att, precis som du sa då, att nu är det gjort en Lex Maria. Och det är ju för att den har gått nu till IVO. Och nu är det ju så att säga verksamheten, nu måste man alltså undersöka då, går det att få reda på vad var det som hände som gjorde att smittan kunde få den här effekten så att säga på Furulund. Och det tycker jag, det ska vi ju naturligtvis följa, för det är ju jätteviktigt att dra lärdom av så att det inte kan upprepas om det nu är någonting som finns några brister då. Och sen dessutom så ansökte ju vi nu också om att få införa ett besöksförbud Och det har vi fått godkänt nu. Så nu är det besöksförbud för våra särskilda boenden från den 13 juni eller 13 januari fram, och det är 3 veckor framåt.
Och det gäller alla boenden då?
Inte alla särskilda, alla äldreboenden, ja. Mm. För vi har ju även fått in smitta på de övriga, men inte i den utsträckningen, va? Men det har kommit in. Och det, om det nu var djuren, det var ökat besök och så vidare. Men det går inte att säga om det är anhöriga eller om det är personal, det vet vi inte.
Nej. Mm. Men som sagt, det är alla boenden, även de som är privat. Det finns ju privat också. Mm. Är de också involverade i detta besöksförbudet eller fungerar det? Vet du det?
Det kan inte jag svara på. Det måste jag säga. Det måste jag passa. Men det borde ju vara, för även de har ju haft smitta.
Nej, jag bara slog mig just när du sa det. För att vi har ju bland annat vardagar här nere där Coop har sin affär och sånt.
De har haft smitta också, men inte bland våra grupper. Vi har ju några stycken som bor där, men de har inte blivit drabbade, vad jag vet.
Nej, men det är ju... För de som lyssnar kanske så är det ju viktigt att veta hur det... Men det står säkert på dörren i så fall, om det är besöksförbud där också, det kan jag tänka mig. Ja. Och man ska ju vara försiktig med...
De borde ju i grund och botten haka på det här, eftersom de också måste ju ha problem i och med att de har haft smitta. Ja, men jag låter det stå.
Det låter det vara osäkert. Nej, men det, och sedan så har vaccinationen kommit igång på äldreboendet, vad jag förstår.
Och det är ju väldigt positivt nu att Partille var ju faktiskt bland de första som kom igång med just det här med vaccinationen. Mm. Och det börjar redan, de första vaccinationerna gjordes redan mellan jul och nyår. Och nu är det 100% kan vi säga då inom särskilt äldreboende som är vaccinerade. Det finns några stycken som inte går att vaccinera därför att de har varit smittade, och så måste det gå en viss tid innan de kan få sin första vaccination. Okay. Men alla som kan ha fått det har ännu 100% så att säga då, va? Och det som är roligt nu att konstatera, det är ju också då att nästa vecka så kommer då den här gruppen på äldreboenden att få sin andra vaccination. Och det är ju jättepositivt, va? För då får vi ju se effekterna av det här med vaccinet. Dessutom kommer all personal att erbjudas då, inklusive timanställningar, vaccination nästa vecka.
Alltså inklusive timanställda också då?
Inklusive timanställda får erbjudandet. Och då har ju regionen upphandlat externa utförare som kommer att vaccinera. Jag kan ju gå tillbaka då till det här med äldreboenden. Där fick vi hjälp av skolsköterskorna som hjälpte till med vaccineringen. Och det är ju också jättepositivt att vi kan använda olika verksamheter till det här.
Ja, de var ju ändå inom citationstecken lediga eftersom barnen inte var i skolan.
Precis,
Det är de ju inte nu heller i och för sig, men det var en annan sak.
Och sen kan vi samtidigt säga då att redan nu pågår då även hemtjänsten. Alltså det pågår vaccinering med hemtjänsten, och det är de som idag är inskrivna i hemsjukvården. Mm. Det är ju vi som sköter det. Så där är det pågående vaccination också. Ja.
Och då åker man hem till dem, eller?
Ja, de har ju redan hemsjukvård, så det gör man ju samtidigt.
Ja, då gör man det.
Och sen har det påbörjats också nu. Vårdcentralerna ska också påbörja nästa vecka inom övrig hemtjänst. För det är ju vårdcentralerna som gör det då. Och det är ju, och även då anhöriga inkluderas ju, som bor i samma hushåll då i hemtjänsten, inkluderas ju i det här. Så de är ju också erbjudna då vaccinationen.
Då får man väl se hur många som är anställda. Det har ju blivit nästan en politisk debatt om det också. Att man ska att de inte får fortsätta jobba kvar om de inte tar sin spruta.
Moderaternas förslag,
Moderatledarens förslag där, så att... Men vi utgår ifrån att alla är angelägna om att vi ska få bort den här eländiga sjukdomen, och att man då tar sin spruta. Det får vi väl säga.
Nej, men det som är så positivt nu, för nu kan vi ju faktiskt inom ett par veckor nästan se om det här ger effekt på äldreboenden. Eftersom vi har, för det tar ju ungefär 2 veckor innan man har full effekt efter det att man har fått sin andra vaccination. Och då får vi ett resultat, så det är väldigt viktigt att följa det här, vad som händer nu. Men det är roligt tycker jag att Partille var så på tårna, och det måste jag säga att det har vi en medicinsk ansvarig sjuksköterska som har varit jätteduktig på den här.
Ja, det låter bra. Låter bra. Du, vi ska lyssna på lite musik, och sen ska vi prata om lite andra frågor med dig, Kristina.
Och då tycker jag som Någonting som är väldigt lämpligt. Du har sagt om de som har vaccinerat, hur de har varit på tårna och hur bra det har gått. Och då spelar vi Får jag lämna några blommor? Passar det bra?
Det låter väl jättebra.
Ja, varsågoda. Ja, det var en gammal skiva. Lillebror Söderlund sjöng och det är Nils Ferlin som har skrivit dikten.
Mm.
Och Lillebror Söderlund som då har gjort musiken.
Ja.
Och den är så vacker tycker jag, just den. Den säger så mycket.
Ja. Och att vi plockar fram den, det var två skäl. Vi såg i tidningen idag att Nils Ferlin-sällskapet går i graven, håller jag på att säga, bara för att det är ingen som är intresserad längre.
Ja,
och framför allt för att vi var så duktiga igår på spåret och visste svaret att till den låt, den Ferlin-låten de spelade där, och att det var Lillebror Söderlund, och det var bara, det kunde inte de andra.
Nej.
Det här är liksom en generationsfråga. Saker och ting kommer.
Ja.
De kan ju ställa frågor om ny popmusik till dig och mig. Det har vi inte en aning om.
Nej, de går in i garderoben.
Ja. Så att det var lite en sån tanke vi hade med att plocka fram denna låten.
Mm.
Men den passade ju bra här också med tanke på vad Kristina sa förut.
Ja.
Du är kvar, Kristina.
Jajamensan. Det var ungefär som detsamma som förra På spåret, så tog jag Örebro mycket före innan de andra gjorde det.
Ja, just det. Men du tog väl Partille då också direkt, va?
Ja, men inte före dem. Det var faktiskt det var Örebro som jag tog först. Ja.
Evert tog det på 10.
Ja.
Det var kluna hällen där, vet du. Så, att,
ja.
Mm. Så det var inte, det var bara det jag gjorde samma reflektion som jag läste någon, att nej, men det kan ju inte vara Partille. Ja, men det måste ju vara Partille. Ja, men så var det. Partille, det är det vi pratar om ju också.
Mm.
Och ni i nämnden och vi socialdemokrater har under årens lopp pratat väldigt mycket om det här, hur man måste förstärka, och det har varit lite si och så med viljan från den styrande makten att tillskjuta pengar och med tjänster och allting sånt där. Men det är på gång lite grann vad jag förstår nu när vi pratades vid häromdagen.
Ja, vi har ju under många år, som du säger då, alltså drivit just den här frågan om att, och hävdat att vi har en underfinansierad äldreomsorg i våra budgetförhandlingar. Och det är ju inget konstigt, det har vi ju gjort i många, många år. Och vi har ju gått många gånger också med underskott ända tills egentligen stimulansmedlen kom, så att säga, som har gjort att vi har kunnat få ett överskott i nämnden. Men däremot så är det ju det här med alltså de anställningsförhållanden som finns i våra verksamheter är ju unik egentligen på arbetsmarknaden, med många, många, vad heter det, timanställningar. Väldigt få heltidsanställningar. Och det är ju det här som vi har drivit då också, att det här kan inte fortsätta. För det är det här som gör att vi har många som har otrygga anställningar. Och just det här har vi diskuterat väldigt, väldigt länge. Va? Och det är kanske lite konstigt att vi driver så att det är anställningsfrågorna som politiker då. Men det har ju betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen. Om vi har väldigt många anställda som kommer flera gånger, så att säga, den som ska ha, alltså vår, den målgrupp som ska ha då besök, träffar ju så många personer istället. Och med kanske olika kompetens, och du måste upprepa, så att säga då. Istället för att ha en fast anställd personal som är anställd på heltid, och då får du kontinuitet i verksamheten. Det är ju det som driver oss att lägga oss i egentligen. Annars är det ju arbetsmarknadens parter som ska driva de här frågorna egentligen. Men för att få en kvalitet i äldreomsorgen så måste vi ju få tillstånd, bra trygga anställningar, bättre arbetsmiljö och så vidare.
Är det inte framförallt det här med timanställda som också, förut naturligtvis med heltid också, men det här med timanställda och de hoppar fram och tillbaka?
Ja, och dessutom därför att du ska ha minimerat, så att du ska ha den här tidspressen som är hela tiden, så måste du, då kan du inte, för du, har du heltidsanställningar kanske det blir någon kvart emellanåt som inte går att schemalägga och så vidare då. Utan det är ju den här synen, så att säga, på hela verksamheten som är bedrövlig, tycker jag.
Mm.
Men det som är positivt, som du sa då, att äntligen nu när vi satt i den här förhandlingen, alltså när vi skulle lägga då verksamhetsplanen 2023, så har vi ju då mål som ska läggas då. Och då finns det ett mål som heter, nu ska vi se här, kommunen säkrar sin kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Och så under det så ska man ha indikatorer, de som ska kunna följas upp i nämnden. Och då fick vi äntligen igenom 2 stycken indikatorer som inte vi haft tidigare. Och det är att antal timavlönade med olika mål så att säga ska minska. Och andelen heltid-deltid ska alltså skjutas över från heltid till deltid. Och då kommer vi att kunna följa nu, händer det någonting inom den här verksamheten? Och det här var nämnden enig om för första gången. Och det känns så himla kul. Ja. Mm.
Kristina, är det inte fruktansvärt att det måste hända något så gräsligt som detta innan man lyssnar? Vi har ju drivit detta i många år. Jag tycker alltså nästan det är, ja, det är skamligt. Att man inte, men det är jättebra att det har blivit så, absolut.
Det enda som i grund och botten som jag är orolig för, det ligger ju inga pengar i det här, utan den här delen med heltids, alltså det här, det finns en överenskommelse mellan Sverige, kommuner och regioner och kommunal om att man ska införa heltid så att säga då, man ska ju erbjuda alla heltid fram till det, då man skjuter det till 2024. Men, och det har ju vi tagit nu, och det påbörjas ett jättebra arbete inom särskilt äldreboende, men det är inte tillskjuten några extra pengar för det. Nu kommer det lite pengar till särskilt äldreomsorg via våra de här särskilda satsningen, särskilt stimulansbidrag på 12,8 miljoner. Och jag hoppas nu att de här ska kunna användas så att säga för att kunna realisera det här också på ett bra sätt.
Men det har ju, vad heter det, regeringen har skickat ut ett antal miljoner kronor till kommunerna och specialpengar. Varför hamnar de inte där då?
Jo, alltså det finns ju, alltså särskilt boenden, alltså inom äldreomsorgen har ju fått viss del av det här. Alltså det finns ju ett förslag från förvaltningen hur man ska fördela de här pengarna. Och det är vi har ju 12,8 miljoner som vi har fått till, som är den här särskilda satsningen för inom vård och omsorg.
Ja.
Och det ska ju gå till äldreomsorgen.
Mm.
Ja, och det är ju det. Sen är det utspritt de här pengarna lite grann. Va? Och då får vi se, nu måste vi följa upp om det verkligen ger effekt. Precis som det här så att det verkligen händer någonting. Och det är ju nämndens uppgift att nu följa upp det här under året naturligtvis.
Mm. Men det är klart att har man fått 12,5 miljoner så måste det väl ge någon effekt.
Ja, någonting måste det göra.
Annars är det ju bedrövligt.
Men du sa Kristina att det skulle portioneras ut. Är det under 2021-2023 då de 12,5?
Nej, de här pengarna har ju regeringen sagt att de är bestående. Så det är ju ingenting som är tillfälligt.
Nej.
Utan de här kommer vi att få behålla.
Mm. Bra.
Ja, men om jag kommer ihåg det rätt så vi socialdemokrater ville väl egentligen i den kommunala budgeten lägga till ytterligare pengar, men det fick vi inte igenom.
Ja, för att så att säga kunna snabba på den här utvecklingen så att säga. Då.
Men det ska vi ta med Tobbe lite grann sedan också, så det går ju till på nu. Men då, det låter ju bra att det ändå börjar röra på sig lite grann, och framförallt det här. Vi har ju haft diskussion under några år tillbaka i tiden. Det är ju ingen som kommer ihåg vad man har sagt förut, men man har ju många gånger sagt så här, lite enklare jobb, och så har man sagt att man kan börja inom äldrevården. Det kanske inte, den diskussionen kanske blir lättare för oss att ta i fortsättningen, att det inte är något enklare jobb.
Absolut. Och det måste man ju säga att det visas ju väldigt tydligt här, för att det här med, om vi säger att du kommer in utan utbildning, så har du ju inte den här bakgrunden med hygien, rutiner och alltihopa det här. Alltså, även om man får tillfälligt utbildningar och introduktion och så vidare, så kan du ju aldrig mäta dig mot att du har en riktig utbildning i botten.
Nej.
Och det som är positivt är ju att regeringen även nu har det här med kompetenslyftet för att du ska kunna så att säga då utbilda dig. Om du inte har utbildning så ska du kunna få det under betald arbetstid. Ja. Du jobbar halvtid, läser halvtid, och sen har du garanterat en heltidsanställning efter det. Va? Och det är lite trögt, det kan ju säga att det här med att man ska bli erbjuden heltid när utbildningen är färdig.
Mm.
Det kostar ju lite.
Ja, men det måste ju till. Och jag menar, det här, Nu gäller det ju att man kan inte bara ropa att statsministern ska fixa detta, utan nu får ju varje kommunalpolitiker och i beslutande ställning också se till att man verkligen genomför detta. För det går inte att sitta i Stockholm och bestämma hur vi ska ha det i Partille.
Jag funderar just när jag lyssnar på partiledardebatten att om vi inte vet att det finns ett kommunalt självstyre, det låter inte så, utan att det låter som det är staten så att säga
bestämmer.
Organiserar och alltihopa, då, alltihopa ända ner. Mm. Det låter ungefär så. Mm.
Men det är att man är dåligt insatt.
Nej, men det är att man inte vill ta ansvar för sina politiska beslut. Också. Men det får vi väl se hur det är ju sånt vi får prata om i kommande valrörelse och liknande. Då gäller det ju att man står upp för vad man har gjort och inte, och att man använder de pengarna som skickas ut. För det är våra skattepengar, det är dina och mina pengar som går ut, och då ska de ju användas i enlighet med tankegångar och inte till skattesänkningar och liknande. Så att vi får hoppas att det... Vi får gå vidare. Kristina, du ska ha ett hjärtligt tack. Och nu hinner ju solen nästan gå ner, så nu blir det inte gött för dig att gå ut. Men annars så...
Jag tar dubbelt imorgon.
Ja, du får göra det. Det är väl likadant med Gunnel och mig. Då ska vi åka till landet en liten sväng, så det blir bra.
Jag tänkte jag skulle läsa någonting som jag tror gäller i allra högsta grad, det du har berättat. Man måste inte alltid vända blad. Ibland måste man riva sönder det.
Ja, det ligger mycket i det. Vem hade sagt det?
Achille Chavez.
Det är
en fransman.
Ja, men vi vet inte riktigt.
Ja.
Du ska hjärtligt tack, Kristina. Vi hörs och syns kanske någon gång.
Ja.
Tack för att du fick vara med.
Ja, tack
själv. Ha det gott. Hej. Ja, och då kommer You'll Never Stand Alone med Whitney Houston. Ja, det var Whitney Houston.
Ja,
You'll never stand alone. Och det är faktiskt sant. Vi i partiet står inte ensamma. Vi står enade.
Ja, i de flesta fall i alla fall. Och framförallt just
och
i det här.
Och vi kan diskutera.
Ja. Mm. Och nu ska vi faktiskt lyssna på ett par minuter här med Stefan Löfvens inlägg i partiledardebatten som var i onsdag, tror jag det var. Där han lyfte fram... vikten av enighet i landet, och det var naturligtvis också utifrån vad som har hänt i USA. Så vi lyssnar på det, och direkt efter det så kommer ni få en liten melodisnutt. Varsågod.
Sverige är såklart inte USA, men ingen demokrati är för evigt solid. Så inte heller vi är immuna mot polarisering och undergrävande av trovärdighet. Inte heller det svenska folket. Ändå med stark tilltro till allt ifrån Skatteverket till domstolar är immuna. Vi har stora styrkor. Våra djupa rötter i folkrörelser, i grannsamverkan, vi har lokaltidningar, public service. Men inte ens med det i ryggen så är vi immuna mot splittring. Split mellan grupper kan få fäste också här. En falsk nyhet kan spridas som en sanning också här. Vetenskap och åsikter kan blandas också här. Ett faktiskt valresultat skulle kunna undergrävas också här i vårt kära land. Vi vet det här. Vi vet att det finns krafter som vill undergräva demokratin här. Det finns uppenbart rörelser som vill söndra den tillit som människor har till varand och till Sverige. Och vi vet vikten av att stå på rätt sida av historien när det faktiskt gäller. Nu behöver vi leva efter det. Vi behöver se allvaret i vår nutid och se vår roll för vårt lands framtid. Och de partier som vi företräder tycker olika om mycket, men vi har ett gemensamt ansvar. Och det är att säkerställa att människor litar på vårt lands institutioner, på domstolarna, på valresultat och myndigheter. Och vi folkvalda, vi har ett gemensamt ansvar att hålla fast i att en sanning är en sanning. Att undvika att kasta lögner på våra motståndare bara för att få applåder från de egna leden. Vårt samhälle behöver vara så starkt att attacker på svensk demokrati misslyckas. Vår sammanhållning ska vara så stark att alla försök till splittring faller. Att värna svensk demokrati, det är en uppgift som alltid, alltid är större än våra åsiktsskillnader eller partisymboler. Det är vi skyldiga det svenska folket att slå vakt om.
Ja, på vilken sida står du? Jag tänkte jag skulle läsa en liten dikt som går i samma stil utav Elsa Grave. Måste vi gå löst på varandra i 1000 år för att kunna älska en enda dag? Är en enda dag av kärlek värd dessa århundraden av sorg? Är alla århundraden av sorg en moder åt en enda dag av kärlek? Måste vi fortsätta att återigen på nytt sörja vår moder i 1000 år?
Mm.
Jag tycker den säger så oerhört mycket om det vi håller på med.
Ja, verkligen. Ja. Den var väldigt fin. Ja. Den var verkligen fin. Mm. Ja, vi har fått in Torbjörn Karlsson här, vårt kommunalråd, Socialdemokraternas kommunalråd.
Tackar,
som
tackar.
Är och hälsa på igen ja. I A-radion på 88,0 megahertz. Så att vi är ordentliga här. Du är hjärtligt välkommen. Julen och ledigheten runt jul och sånt har varit fin för dig.
Ja, ensam tänkte jag säga. Det är inom familjen bara, så att vi har inte varit så ute och rest någonting eller varit någon annanstans. Så att det blir bara inom familjens.
Ni brukar sticka iväg så där lite grann.
Ja, vi har haft en möjlighet att kunna gjort det ibland så där över jul och nyår och så där, men nu fick vi vara hemma och låta mor och far sköta sina egna firande. Systrar och svågrar och allt vad det är.
Ja, det har varit tråkigt på alla sätt och vis, men så är det ju. Ja. Så är det, och det är bara att hugga tag. Jag vet att du också åker ner till Spanien ibland. Mm. Och jag såg idag där dit vi alltid brukar åka. Nu är det full rulle igen med pandemin. Ja. I Spanien mer sjuka än någon gång under hela. Så de är inne i sin tredje period.
Oj då, oj då.
Och våra kamrater som bor där nere, de har fått stänga ner allting. De får i stort sett inte gå ut igen. De får gå och handla och sånt, men de får inte göra någonting. Så att, det är tråkigt, och det känns lite otrevligt att då kanske det inte är så lätt färdigt här heller.
Nej,
vi får vänta på vaccinet.
Vi får verkligen göra det. Och jag menar, den stunden som vi är nu med det här, det svåra är ju att hålla ut nu. Och jag menar, det är ju någonstans där vi alla måste liksom hjälpas åt att verkligen hålla i och hålla ut, som man alltid säger. Men det är viktigare än någonsin nu. För jag menar, bara för att några har fått vaccin och vi börjar vaccinera liksom på äldreboende och särskilt boende och personal och sånt där här i Västra Götaland. Här. Men alltså det krävs ändå att vi håller i fram till sommaren, tyvärr. Mm. Så är det.
Ja.
Och vi får nog bara...
En reaktion från dig, Torbjörn, angående statsministerns tal eller lilla inlägg som vi hörde här. Vad säger du?
Ja, det är ju helt rätt som han säger. Att, jag menar, nu är det inte tid för att hålla på med någonting, liksom diskussioner och sånt där. Och sen är det som han också nämner med demokratin. Jag menar, vi ser det tråkiga som har hänt i USA givetvis, och den högerfalangen där som har liksom stormat Kapolium och allt vad det är för någonting. Så att, jag menar, man blir ju helt bestört liksom. Och man ska ju inte tro bara för att vi inte kan bli utsatta för samma sak i Sverige. Liksom det finns ju krafter som vi måste stå emot. Och det viktiga han säger är ju också liksom att det som vi nu ändå gör, det ska vi göra tillsammans. Och jag menar, vi får liksom försöka verkligen nu att hålla i den här delen och se till så att vi använder de medlen vi har verkligen nu till rätt saker och inte till några andra saker. Jag tror att det är jätteviktigt just nu att vi håller i den här frågan.
Hur upplever du i din roll och i kommunstyrelsens roll just runt omkring detta här i Partille? Hur har ni...
Ja, vi är ju involverade dagligen i frågorna, verkligen hur vi har det på våra äldreboenden, och vi har ju sett tyvärr att smittan har kommit in och tyvärr att många har drabbats väldigt hårt och några har gått bort här med mellandagen och allt vad det är. Så att det där är ju det är så tragiskt och sorgligt, så det är så inte klokt, och vi följer det, och personalen får ju liksom dra ett jättehårt lass, och de ska ha all cred för det de gör med sina förutsättningar. Och så att, ja, jag måste verkligen säga det, att jag menar, man kämpar på i alla delar och sådär. Sen gäller det att även vi som anhöriga till de som har på de äldreboende, att de gör sitt också, att de inte försöker springa in när de inte liksom ska göra det och sådana saker. Och det har väl varit både och med allt det där, och även personalens svårigheter mellanåt. Så att, men alla kämpar på, och jag menar, jag tycker ändå att förvaltningen tog kloka beslut när det gäller utbildning. Att man stängde liksom de som går på högstadiet, 7, 8, 9, och inte bara gymnasiet som man gjorde strax före jul. Att man på distansundervisning försöker liksom hålla ifrån så mycket som möjligt just nu. Och jag menar, här har vi ju är det bra förvaltning som i sin tur också då tar hand om det här, att de som har möjligheterna kan ju få komma och hämta mat om de vill, och att till lunch till bamba, så att jag menar, vi försöker göra saker, kultur och fritid, att man nu också kan öppna liksom biblioteken fast man inte har några sittande platser, och alltså det här med att hålla avstånd, hålla distansen och allt. Och här vill jag påstå också, vi är lite som statsministern säger, men här är vi är inte trädda på ett snöre, men vi är väldigt överens om att vi ska stå emot så mycket vi kan. Mm.
Det finns alltså bland er politiker också en vilja att samarbeta på olika sätt.
Absolut, alla vill ju att det ska bli så bra som möjligt och förståelse på det här. Och, ni var inne på det med Kristina här tidigare också, här med att hur man ska hantera de extra satsningarna som regeringen gör på vård och omsorg i synnerhet. Ja, men här är ju våran uppgift att se till så att det verkligen hamnar där. Mm. Att vi kan, och vi i opposition ska ju absolut se till att vara nagelögat på Alliansen och borgerligheten, är att se till så att de gör rätt saker. Mm. Så att de inte tror att de här pengarna ska hamna i något annat. Och det har jag inte hört något, så det ska jag absolut inte säga. Utan jag tror verkligen att man försöker göra bra saker. Och det vet jag att Kristina och hennes kamrater i nämnden kommer att bevaka. Och vi från kommunstyrelsen kommer göra likadant.
Vad jag förstår av Kristina också här, det är ju att vissa saker i målbeskrivningen som man ska ta upp, att vi har fått med saker och ting vad det gäller heltidstjänster och man ska se till att få dem utbildade och allting sånt där. Så att,
och det där är ju viktigt. Jag menar, det har ju vi drivit nu sedan i våras, det här med att vi ska försöka få upp till heltid, och att det har man drivit längre än så, men just det här med omsorgslyftet här nu, liksom äldreomsorgslyftet, att vi vill ha in folk här nu på en högre kompetensutbildning, som man dessutom kan få rätt till en bättre möjlighet för framtida jobb och så. Mm. Det som gäller nu, det är ju verkligen det att se till så att de som blir anställda på heltid. Mm. Alltså heltidsresan och heltidsnormen är ju liksom, det är ju en viktig socialdemokratisk fråga, att vi måste liksom fortsätta driva heltid som norm, och heltid som när kommunen ansöker om tjänster, att det blir heltid och inte någonting annat. Och att vi försöker undvika så mycket som möjligt av timvikarier, om man kan undvika det. Men det är teoretiskt lätt att säga. Sen sitter det en verklighet för de som ska hitta folk som ska kunna jobba imorgon eller nästa vecka. Då är det liksom ändå det här att man försöker jobba mot, när vi gör anställningar så ska de liksom vara på heltid. Och när vi annonserar så måste vi där. Och det här är ju en uppgift som vi alla socialdemokrater har i alla våra nämnder, och se till så att vi liksom, att vi får till det. Mm. Och det här är ju, vet jag att min företrädare Eva och alla andra har drivit också, så att det kommer vi ju driva framöver också.
Känns det lättare att driva det nu?
Det skulle vara lätt att svara ja på den frågan med tanke på pandemins effekter. Mm. Och jag tror att allmänhetens syn på heltid som norm, den har nog förändrats lite, att man tycker att det är liksom dit vi måste gå, för vi har ju sett bristerna inom välfärden. Och det tror jag att vi socialdemokrater, jag menar, det här är ju våran planhalva, om man får uttrycka sig lite så. Jag menar, det är vi som kan vården, vi kan omsorgen, vi kan den sociala trygghetssystemens olika delar, och vi kan det här med, alltså vi har också dessutom förtroende. Så jag menar, det är ju något att leva upp till. Jag menar, vi kan ju säga det, men jag menar, vi har ju faktiskt levererat det här tidigare. Och jag menar, det finns ju en massa styggelser givetvis i det här med privatisering av vården som vi liksom är emot. Och jag menar, vi kommer att vara emot, och jag menar, vi vill inte ha dem heller. Men att diskutera heltid som norm, vi ser ju flera kommuner nu som har ändå infört. Och jag menar, jag hoppas verkligen att vi i Partille kommun kan komma dit, att vi har det här som det, som det sättet vi arbetar på, istället för att ha någon önskad sysselsättningsgrad som är liksom, alltså halvflummigt begrepp, liksom att du får önska din egen sysselsättningsgrad. Jag menar, det skulle aldrig hänt i någon annanstans än inom vården.
Nej. Och det är lite märkligt, ja, att det...
Det är vansinnigt.
Men det där handlar väl om lite grann kvinnoarbetsplatser, att det är det handlar om helt enkelt. Det är bara en extra förtjänst till familjen.
Ja, och
inte
det
att de ska leva på det.
Det där tramset, jag menar, fan ska vi 2021 idag, ja, när vi sitter här och liksom fortfarande höra liksom att det är kvinnofrågor. Alltså det här är en folklig fråga, liksom att vi ska, alla som arbetar ska ha rätt till heltid. Alltså Jag blir liksom lika bestört varje gång jag hör liksom att man säger liksom och tycker att det är okej att tycka så. Jag tycker inte att det är okej, utan jag tycker nämligen att alla som ska ha en anställning ska ha rätt till en heltid.
Jag läste just idag i GP att Joe Biden, han vill bland annat i det här paketet som han la fram då, att öppna mer skolor för att få, alltså under, att de skulle, alla ska få undervisning, men framför allt för att få ut kvinnor i förvärvsarbete.
Ja, och de är så välkomna till Sverige, ja, får se hur vi har lyckats under alla år från USA. Jag menar det,
men jag tycker det ändå är positivt att han tänker i de banorna.
Absolut, och jag menar det är det som vi säger. Menar, vi har ju tagit de här stegen i så många år givetvis i vår jämställdhetsdebatt och våra jämställdhetsfrågor. Så att för oss så känns det liksom att det är nästan lite frustration att vi inte är där ännu i alla lägen. Och jag menar, det är ju inte bara inom den kommunala omsorgen. Vi kan titta inom handeln, vi kan titta inom alla andra olika yrkesgrupper. Liksom, nej, men du kan jobba i butik lite då och då. Och du kan jobba där. Alltså, det är heltid som ska vara norm. Vilka ungdomar vill ha jobb liksom på 25, 30, 40, 50% när det finns heltid? Mm. Och så kommer man till industrin och så säger man, ja, vem inom industrin vill jobba deltid eller delade turer? Mm. Alltså jag satt med på med ett gäng IF Metallare som jobbar på SSAB uppe i Norrbotten. Och liksom delade turer. Hade företaget tjänat pengar på delade turer så hade man infört det. Mm. Men man inför det inte, för det finns ingen lönsamhet i det. Och ändå så fortsätter man det inom den kommunala verksamheten.
Ja, det är skrämmande.
Alltså, jämför jobb i de här delarna, då blir man ju liksom lite frustrerad. Mm. Och jag menar, delade turer är ju liksom, det är så tråkigt och så omodernt sätt att se på folk liksom fritid, och man ska få ihop livet och man ska få ihop även ekonomin i det, va? Så att...
Ja, det är mycket,
det är mycket
som kommer att göras i framtiden, och då behövs det pengar, och de ska vi använda till det bästa och inte lägga i kassakistan. Och det ska vi återkomma till lite senare efter vi har hört nästa låt.
Ja, My Special Prayer med Percy Sledge.
Trevligt.
Ja, det var Percy Sledge. Det var första gången jag hörde honom. Så dumt. Nej. Han sjöng riktigt vackert. Ja. Ja, vi sitter här och diskuterar och jag sitter och funderar lite grann. Och vi vill ju härska, inte sant? Mm. Gud är det enda väsen som inte behöver existera för att kunna härska.
Det ligger lite i det.
Vem var det som sa det?
Ja, han heter Charles Baudelaire, tror jag.
Ja.
Mm, en fransman det också.
Ja, ja.
De har sagt mycket fint, fransmännen.
Ja, de kan tydligen tänka.
Mm.
Ja.
Det finns endast två slags goda människor. Det döda och det ofödda.
Det var inte så roligt att höra. Men
nej, den är satirisk.
Den var lite mörk.
Ja, den var satirisk.
Men den ligger kanske något ibland i den.
Ja. Det är svårt att söndra i alla fall.
Det är lite roligt emellanåt.
Ja, precis.
Ja, det finns mycket som kan vara roligt här i livet också. Men du, vi pratade här med pengar och det, man Stefan Löfven på partiledardebatten, han lyfter ju också upp det här med att det nu gäller att ta vara på de pengarna som staten skickar ut. Det är ganska många miljarder och det har gått på, jämförelse med när vi brukar köta om vi behöver mera pengar och sånt, så har det ju raslat ut ganska rejält. Är Partille kommun beredda att använda de pengarna på det sättet så som det är tänkt, och kommer de att användas?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag är ju tveksam. Mm. Till att börja med ska man säga så här. Ja, 2020 var nog bland de bästa åren någonsin rent ekonomiskt i kommunens kassa. Ju. Nu är inte bokslutet klart helt och hållet eftersom det är bara dagar in på året. Men man kan ändå se att det har gått väldigt bra ekonomiskt 2020, fast man trodde att det skulle gå lite sämre. Så att jag menar, det blir man ju liksom... Det är alltid bra när man pratar om en hushåll i ekonomi och ekonomin i balans och allt det här. Så att det är jättepositivt. Sen vill man ju som politiker vill man ju förändra, och som politiker så vill vi skapa bättre förmåner för våra invånare och boende och liksom de som har behovet av stöd och hjälp. Så att jag menar, det är ju där vi kan tycka i alla fall från socialdemokratin att vi får ju inte gehör för de satsningarna som vi vill, exempelvis inom både skolan och inom vården såklart, för att få ett bättre, för nu har vi ändå förutsättningar. Mm. Sen är man ju också lite försiktig ibland och säger så här, nej, men det kommer sämre år 2022 och 2023. Ja, då får vi ta höjd för det vid det tillfället. Men just nu så har vi en möjlighet som vi ändå skulle kunna säga att vi kan ändå göra någonting bra med. Nu sätter man undan en del pengar som man också givetvis måste göra. Och det är väl bra att man sätter undan pengar till de anställdas pensioner exempelvis i stor buffertering. Så att man inte kommer med en pensionsskuld till alla sina anställda. Det är ju en möjlighet som gavs i år med det här goda resultatet. Och det här är ju många kommuner som gör likadant. Jag menar, det finns ju med kommuner som har diskuterat skattesänkningar för att man har fått så mycket coronapengar. Mm. Och det är jag ju glad för, att även om det jag har hört emellan kanske lite sådär, att det fanns väl en del på borgerligheten som skulle tycka att det var intressant även om de inte har gjort något med det. Men alltså, det där blir man ju riktigt illa bestört på när man hör att det är kommuner som funderar på en skattesänkning för att man har fått coronapengarna, men vi behöver göra en satsning. Och det var lite där Stefan Löfven var inne även i sitt inledningstal i partiledardebatten, att nu får de här pengarna se till att gå till verksamhet. Och, där är ju...
och då måste man också, jag vet ju med budgetår och man alltid, det är så svårt att flytta pengar. Det är inte som i min plånbok att de pengarna jag fick in i 2020, de får jag bara använda 2020, utan den får jag ju använda när jag vill. Och det är ju det här också som då många kommuner jobbar och sliter med, att man inte får flytta över sina marginaler. Och hur ser vi på det här i Partille? Därför att det liksom, det går ju inte att få ut pengar och göra slut på dem första dagen. Det ska man aldrig göra. Man ska veta vad man gör med pengarna.
Då hamnar man i lyxfällan.
Ja, just det.
just det. TV3 där.
Nej, men hur använder vi våra pengar som då ändå hamnar på det här kontot?
Där har man gjort lite buffertering, och det finns ju givetvis avsättningsmöjligheter där också till reservfonder som man skulle kunna ha vid sämre tider och lite sådana saker. Alltså
sämre tider finns väl inte värre än just nu?
Nej, och det där är ju intressant. Vad sämre tider är, för jag menar, om inte budget, för det, den situationen som kommunen och ekonomin flaggade för i maj inför den förra budgetprocessen när vi gjorde lite borgfred. Då visade det på ett minus på en 40 miljoner. Då var det läge att plocka ut från det. Men när vi fick tillbaka liksom lite tro och hopp och här under hösten här, och vi fick de nya prognoserna som visade att det inte var så katastrofalt som man visade på vårkanten, då visade vi på överskott, och sen kom ju ännu mer coronapengar in i kommunens kassa. Så då fanns det ju absolut inga orosmoln på den. Och då ska man ju inte använda de pengarna som är, om det inte finns ekonomisk täckning. Och det där är ju den kullerbyttan som liksom vi känner ibland, att jag menar, ska vi inte kunna använda dem här för att anställa fler folk inom vården eller äldreomsorg? Vi kan anställa fler på heltid och det här. Men det där är ju ett reptrick, alltså, att försöka få ihop ekonomin. Som du sa, att vi får inte flytta kassakistan från ett år till ett annat om vi inte har liksom öronmärkt dem på något sätt, va? Och det är det jag sa. Här har man ju nu gjort en klok satsning, om man nu ska se det på sikt då, för att inte riskera ekonomin framöver med att man kanske gör en avsättning till all sin personal. Alltså pensionssättningen då, så vi inte har en pensionsskuld som många kommuner ligger med. Och vi har ju inga pensionsskulder i våran kommun. Så att det är ju en klok investering. Men vi får ju inte flytta pengar från de kontorna där vi har fått extra medel till nästa års verksamhet, utan det ska ju gå ihop i egen försörjning, så att säga. De skatterna vi får in och de statsbidragen vi får in ska ju liksom täcka det som den budgeten som alliansen liksom fick igenom då. Och där är ju vi har ju hela tiden hävdat att den räcker ju inte för den välfärden som vi borde ha. För jag menar, vi vill ju se en 50 miljoner till i våran kommun för att göra satsningar och anställa fler folk för Kristinas gäng inom vård och omsorg och fler folk inom skolan. Och...
ja, det är jag är ju lite trög här uppe. Jo, det är jag. Men det jag inte förstår. Jag alltså betalar skatt, alla, för att jag längre fram ska få en trygghet. Mm. Det här med äldreomsorg, gå till läkare, vad det nu kan vara för någonting. Det är någonting, betala gärna för det. Min pension och allting sånt. Helt plötsligt så ska man börja dra in på de sakerna så att det blir sämre. Det är faktiskt jag som har betalat skatt för att jag inte ska ligga i någon säng någonstans och inte få den vård jag behöver. Jag blir uppriktigt sagt förbannad.
Och med all rätta, och det är inte bara du Gunnel, utan det är ju så många som blir det i
ja,
de här delarna.
Jag tycker
så
jag detta är
ju, det är ju det här som man inte riktigt får ihop ibland. Vi är ju beredda att ta den skatte liksom delen för att du och jag ska få en bra
ja,
välfärd.
Visst.
Och så börjar man säga att nej, men nu skär vi ner på statens delar för att de ska gå till andra saker. Mm. Men har vi satt dem till välfärd så ska de gå till välfärd.
Ja.
Och vi har ett välfärdsuppdrag liksom alla vi som är politiker till, så att vi täcker de behoven vi har oavsett om det handlar om vården eller omsorgen. Mm. Någonting sånt där. Och då får man ju ta höjd ekonomiskt. Alltså vad nu ekonomiskt är, det vet jag inte, det är ju en skattefråga.
Men en del av de här, jag vet ju själv, jag har ju själv suttit där, så att, men jag menar, man, det blir lite svårt att förstå för vanligt folk att man har en jättestor besparing. När du säger att vi inte ens har en pensionsskuld, som om vi nu bara håller oss till Partille. Och att då överhuvudtaget, att vi ens behöver lägga en skattehöjning, att vi inte kan använda de pengarna. Därför att det finns ett regelverk. Och det där hoppas jag att våran finansminister så småningom börjar röra i lite granna nu. Hon kanske får fart på det nu när hon ser att eventuellt en del kommuner sätter igång och spara. Mm. Eller sänka skatten. Mm. För jag menar, det som finansminister ska hon ju inte skicka ut en krona för mycket.
Nej.
Men de ska ju också gå till det de är tänkt.
Ja.
Va? Och då, det är där jag menar, här måste det skapas en opinion på något sätt. Att låt oss använda de medel vi har. Så att man får...
Det man måste ha med sig då, eller det man, nämligen ekonomin, och det vet ju du också, liksom det här med att bara för att vi har fått ett bra år nu så innebär det ju inte att vi kommer få samma stöttning från regeringen eller från de här statsbidragen nästa år. Statsbidragen kan ju vara kortsiktiga eller permanenta, det är ju lite beroende på där. Och när vi har fått så mycket för de här, ska vi säga, coronaeffekterna nu som gjort att det har blivit överskott mot den tilltänkta liksom, skatteintäktsminskningen som inte har blivit så stor. Den ser man ju effekten om 2 år nu, alltså 2022 nu, 21 nästa år då. 22 och 23 kan man se en sänkning. Men det där är bara en prognos.
Mm.
Och jag menar, vi kan ju bara konstatera att jag menar, i Partille så är det är ganska bra skatteinsättningar som kommer. Alltså, vi har en ganska hög skatteinkomst egentligen ifrån den delen. Så att jag menar, jag är inte så jätteorolig för det, även om man nu som ekonom, jag förstår ekonomerna på kommunen,
jo,
så
men
vill
men,
vara lite
men,
försiktiga.
Men det är ju det som är skillnaden mellan att vara ekonom och vara politiker.
Ja. Exakt.
Politiken ska, ekonomen ska naturligtvis lägga fram exakt hur det ser ut och ha rätta siffror och allting.
Ja.
Men du som politiker kan ju också vara lite visionär, se att det händer saker och ting. I dagens tidning läser vi att huspriserna i Partille bara stiger och stiger,
ja.
Vilket ju tyder på att vi får rikare. Vi,
ja.
Alltså vi är ingen fattig kommun heller.
Nej.
Så vi borde inte behöva diskutera så väldigt mycket om eventuellt några till behöver jobba inom äldrevården. Ytterligare satsningar på elever, att ytterligare göra saker och ting. Det borde kunna finnas utrymme.
Det var lite det jag menar. Partille är ganska stabil skatteintäkt, om man uttrycker mig så. För de som flyttar hit och de som bor här, det märks ju inte minst på det du nämnde med att vi nu har högst boendepriser i hela liksom, Göteborgsområdet. Alltså det är ju, ja, man tror ju knappt att det är sant, men det är väl trevligt att de tycker om våran kommun. Men att sådana priser, det är ju en helt... Ja, det är ju, man blir ju mörkare nästan,
ja,
måste jag säga. Det är...
Ni husägare, ni blir rikare och rikare,
ja,
för
exakt,
varje dag
exakt.
Som går.
Det är bara...
Och jag, vi är också i våra bostadsrätt.
Tyvärr så kommer ni inte in. Jag la ju om mitt lån faktiskt senast igår på ett. Jag insåg att det liksom... Nja, jag vet inte om jag blir rikare.
Nej.
Men det var lättare att få lån för att de värderade upp huset.
Ja.
De här 3 åren som har varit i alla fall.
Kan jag tänka mig.
Nej, men det...
Skämt till sidor.
Ja, men det... Ja, just det. Men det jag tror att... Man kan inte klä sig i svarta kläder bara för att det är lite jobbigt just nu, utan nu gäller det att använda pengar, att göra bra och se era framtidsinvesteringar. Och framtidsinvesteringar måste ju vara att låta barnen få en bra skola, att de äldre får det bra, få hjälp och allting, och inte drabbas av försämringar och sådana saker. Och då måste man vara lite visionär. Man måste vara lite våga.
Ja,
och så får man ta konsekvenserna och sedan kanske gå tillbaka om man inte har lyckats då. Mm.
Och det här tror jag liksom, det här är ju vi socialdemokrater är ju liksom rätt på det, eftersom vi står ju för den tryggheten vi står, och jag menar vi står för de här sakerna där gemene man, du frågade om det var populärt att anställa på heltid, att det blir en annorlunda idé. Alltså när man pratar med folk på gator och torg idag, jag menar även om man inte pratar med så många så stöter man ju ändå på lite folk, så jag menar folk är ju helt överens om att vår politik är den enda rätta för att vi ska få det som vi förväntar oss. Och jag menar, här tror jag att folk är beredda precis som du, alltså att man vill liksom ändå, det jag lägger in i skatten och det jag lägger in, och jag är inte rädd att göra det heller. Förr har det alltid varit liksom att det nästan varit en tävling att ha lägst skatt och man ska ha avdrag för det och det ska vara det ena för det andra. Här har ju vi idag alltså en möjlighet att prata vår politik och våra idéer. Och jag menar, sen att det ska finansieras, ja, jag tror att det finns en bred förankring att det ska vara skattefinansierat och det ska vara en bred förankring på det.
Jag tror att det som sker alltså det är att vi har inte fått fram budskapet. Jag menar, om man ser till exempel att man går till vårdcentralen och det kostar 100 kronor och då betalar jag kanske några ören varje, för min skatt går ju till olika saker, några ören på för att det ska kosta 100 kronor. Det är då kanske bara att de tittar mig i halsen och sa det att du måste få äta penicillin för du har och det nu är i halsen. Du har. Ja, det är väl jättebra. 100 kronor. Men vad kostar det? Det kanske kostade 1200 kronor. Mm. Det tänker vi inte. Vi har inte fått fram till vad det egentligen kostar. Nej. Det här får du för du lägger några ören varje månad till olika saker. Mm. Din föräldrapenningen. Jag har tagit det när de har gnällt, så jag har sagt, ja, men jag är pensionär, jag har inga småbarn, jag vill inte vara med och betala om föräldrapenningen, inte barnbidraget heller. Nej, dra de kronorna ifrån mig. Så kan man inte göra. Nej. Utan tillsammans kan vi göra väldigt mycket. Ja. Men idag är det så att den enskilde tror att den enskilde kan göra så mycket själv, och det går inte.
Och därför ska vi nu lyssna på The Beatles som sjunger Come Together.
Oh.
Ja, det var Come Together med The Beatles.
Och den spelar vi bara också på grund av På spåret igår. För de var ju i Liverpool.
Ja, det var de också. Ja, det stämmer. Och hade de har ett fotbollslag också i Liverpool.
Ja. Och hade frågor om hur man gick över en övergångsställe. Så ibland blir frågorna väldigt konstlade. Ja. Men det är ändå. Mm. Då kokade jag kaffe istället.
Precis. Ja, åsikter.
Ja.
Mm. En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.
Ja.
Vem har sagt det, tror ni?
Ebba Busch.
Nästan Winston Churchill.
Jag tyckte det var bra. Det var jag lite snabb, tycker jag.
Ja, det tyckte jag.
Men det var nästan rätt. Va?
Ja, åtminstone hälften.
Jag hade turen att ha hittat Lokalbladet före jag gick hit, och då finns det en reaktion runt omkring det här med den engelska skolan och deras ifrån Moderaterna och KD. Vad säger du? Hur lägger läget till? Ni har fått det på, vad jag förstod, på kommunstyrelsens bord nu från skolans.
Ja, jag hoppas säga, för det första så är liksom hela engelska skolfrågan är ju en bedrövelse. Jag menar, vi vill ju inte ha någon form av engelska skolan eller någon annan privatskola i parti eller kommun från oss för i socialdemokratin här. Så att jag menar, det är en bedrövelse överhuvudtaget att vi sitter och diskuterar. Det tråkiga är ju att moderater och KD:ar och SD:ar röstade igenom det i utbildningsförvaltningen förra året, så att vi fick upp den. Hade de sagt nej där, så hade de inte drivit den där frågan vidare. För det visar sig också att engelska skolan är inte intresserad. Även om det då inte är kommunen som fattar beslutet, utan det finns andra som gör det åt dem. Men de är inte intresserade att etablera sig någonstans där en kommun inte är villig. Och det är rätt tydligt när ändå liksom SD och tillsammans med Alliansen röstade igenom det i utbildningsförvaltningen förra året, så har ju de gått vidare. Mm. Och det gick ju vidare till oss i kommunstyrelsen med ett planbesked. Vi har ju försökt att stå emot den frågan också där, och vi är ju många som har varit skickat in insändare också för att vi inte vill ha det, för vi inser ju att det inte finns något behov.
Nej.
Det finns inget skolbehov i Partille kommun, i synnerhet inte i Sävedalen, att få hit dem. Och jag menar, den där tomten som de har diskuterat om i Sävedalen där nere vid Ringvägen, jag menar, den hade vi kunnat haft till andra saker. Den hade vi kunnat haft ett äldreboende på eller hitta på någonting annat istället. Om vi nu är så angelägna liksom att göra någonting med tomten som vi skulle kunna ha. Trygghetsboende eller ja, vi kan kalla det vad som helst. Att bygga, att låta Engelska skolan uppföra det där, det är liksom en galenskap.
Man kunde förtäta med vanliga bostäder där, hade... lika gärna som att förtäta lite överallt.
Absolut, absolut. Mm. Det finns många andra saker.
Men hur ligger frågan just nu?
Frågan just nu ligger ju på att de fick ju ett positivt planbesked genom att Moderaterna i ordförandeskapet gav ju liksom utslagsrösten för att gå vidare med positiva planbeskedet. Det är ju det som är. Så nu har man ju den delen och nu får ju kommunen liksom titta. Nu har de gett ganska uppdrag att titta på den här tomten. Att se om den är byggbar och om det funkar rent byggnadstekniskt. Sen förstår vi ju liksom att även om man inte kan alla små detaljer så, där, så kommer ju de att återkomma eftersom de bara har en... Det tar ju 2 år, eller om 2 år ska man ompröva det här tillståndet att få etablera en skola i kommunen. Så den kommer ju komma tillbaka till vård och omsorg. Eller inte vård och omsorg, förlåt, utbildningsförvaltning såklart. Mm. Så den kommer ju komma tillbaka dit där de kommer troligtvis få upp en ny fråga. Och då är det ju jättepositivt tycker jag i alla fall att läsa det som vi läste någon vecka sedan att Centern i kommunen och samma egentligen diskussioner som vi har, men att det här om att har vi verkligen behov eller inte behov, och det är ju glädjande att det ska jag säga, så alltså, de har ju ändå fört den diskussionen även om de inte har fört fram det och sagt nej till etableringen, så har de ändå fört den diskussionen, så det ska faktiskt ändå ge dem i det läget. Så att jag hoppas att de står emot den här frågan, för det finns inget behov av någon skola i Partille.
Men samtidigt är ju de också ute och letar både i Härryda och i Lerum. Jag utgår ifrån att de inte tänker bygga 3 skolor, utan det är väl den kommunen som är minst besvärlig som de
men
bygger.
Men Härryda hade väl tackat nej?
Härryda har tackat ja.
Har de gjort det?
Ja, de hade uppe det på sitt kommunstyrelse om det var förra veckan. Där de fick klartecken och de till och med godkände att de skulle få lite mer ersättning också än den andra skolpengen också. Så att där är man väldigt positiv till att Engelska skolan, och det finns samma opposition därifrån och våran sida där. Så att våra socialdemokratiska vänner i Härryda är på krigsstigen där också givetvis, och medborgarna också för den delen, så de har absolut ingenting där. Och Lerum likadant, det finns inte heller någon liksom... folklig förankring för att de där ska komma. Men Härryda har kommit längst i den delen.
Och då kan man väl nästan, kan man tro att det inte händer någonting här i Partille då? Eller, ja, här i skolan, har de så mycket köer så att de behöver verkliga köer?
Din gissning är nog lika bra som min där, men i bäst utav alla världar så skulle de väl säga nej till alla utav de här etableringen eftersom det finns ett folkligt misstroende emot dem, men så är det nog inte, utan jag tror nog att den där skolkoncernen ser möjligheten att tjäna pengar på eleverna istället. Ja. Så att, och då ska man säga att Sävedalen där de då har fått nu det här positiva planbeskedet kanske är just utav de här 3 kommunerna den som är mest attraktiv för dem. Det är ju min farhåga liksom, att man ser att den närheten till Göteborg och jag menar, mitt i centrala Göteborg på 15 minuter liksom, och den skapar lite oro och lite dålig smak i mun och lite magkänsla så.
Okej, vi får se vad som händer. Tiden rinner iväg, så att jag tror att vi ska ta ytterligare en, att du ska byta stol lite granna.
Ja.
Och bli vice ordförande i arbetarkommun. Och vi har årsmöte och vi har nomineringar och vi har fullmäktige, kyrkofullmäktige nomineringar och allting sånt där.
Precis, och då kan jag väl bara säga att jag menar, vi har ju årsmöte den 13 mars och till alla partikamrater här, och nu har vi också fått ut möjligheten till nomineringar till arbetarkommunens styrelse och till kyrkovalens delar där, så att ta nu alla möjligheter och ta nu alla liksom idéer att nominera dem till de här olika posterna som vi har. Så att vi får in många, så att valberedning får mycket att göra.
Ja, just det.
Så att de får lite jobba med frågan. Och kyrkovalet är ju i september som sagt, men det är ju redan nu vi tar dem. Mm. Och sen i det samband med det ska jag säga så här att nu har vi ju en partikongress till hösten. Mm. Mm, och där har vi möjligheter att skriva lite motioner. Vi hade en motionskväll nu i veckan som var. Mm. Och nu har vi det den 20:e igen. Möjlighet att vara med och diskutera. Och egentligen bara idé. Jag vill skriva motion om det här och jag tycker det här. Och hur gör jag? Mm. Så man får lite tips och lite idéer. Och, ja, så vi får en part eller kanske kan vara med och påverka rikspolitiken också med goda motioner. Det hade varit väldigt trevligt. Mm. Och även nomineringar till partikongressen kommer ju här också.
Ja, jag skulle just fråga dig. När får vi nomineringarna för att kunna välja ombud till det?
Först ska vi välja ombud. Det ska vara ute här under fram till vårt årsmöte tror jag det är som vi väljer. Där befäster vi dem som vi ska kunna välja i alla fall. Men jag tror det är slutet på januari nu.
Men det har inte kommit ut någonting att nominera till partikongressen, va?
Kan faktiskt inte svara nej, på det. Jag har inte sett något jag heller där, men jag tror att det är någon gång här i januari, februari. Mm. Ja. Vi får hoppas att vår åkordförande kommer ut med nästa nummer där det står lite sånt där.
Vi får påminna honom om det då så att man kan se om vem som vi kan nominera.
Och jag vill bara säga,
jag ska vara volontär som jag brukar vara på kongressen.
Ja, vi har ju det i vår närhet i Göteborg så att det är trevligt. Jag kan bara säga så här, ni som har idéer och känner att det här skulle jag vilja skriva motion om, hör av er till arbetarkommunen så ska vi ta vara på den och vi kan tillsammans knåda ihop något och hitta några bra attsatser.
Och det kommer också den, om man skriver en motion så kommer den att komma upp för yttrande på vårat årsmöte då den 13
absolut.
Mars.
Absolut.
Och den kommer tyvärr, det är väl enda sättet, den kommer att vara digitalt.
Ja,
vi kommer inte att samlas.
Vi planerar ju för digitalt och kan vi ha det fysiskt om allting skulle hända, något som vi inte vet, så är det jättepositivt. Det är ju samma som med 1 maj. Alltså det är bara att ställa in sig på att vi kommer kanske sitta här, vi som sitter runt bordet i den här tillfället, och att vi kommer att ha en digital 1 maj. Om det nu skulle visa sig, då ställer vi om till om det är möjligt att träffas i alla fall.
Ja. Men om man gick på 1 maj med 1,5 meter då fick vi ett väldigt långt tåg.
Ja,
ja.
Om orkestern dessutom gick med bra.
Ja, det blir lite jobbigt för dem kanske. Ja. Nej, vi får se vad som händer. Ja, du. För er som lyssnar, som sagt, ta chansen att höra av er både om motioner och förslag och allting sånt där. Mm. Och nomineringar till kyrkofullmäktige också.
Absolut.
Så får vi se. Ja, tiden rinner iväg fort.
Ja.
Och vi får ta runda av. Tacka dig, Tobbe.
Tack så mycket.
Kom hit igen. Ja. Nästa gång så behöver du inte komma, för då har vi bokat in distriktsordförande.
Ja, trevligt.
Så det hoppas vi att vi kan.
Men han kanske längtar hit efter oss, då får han komma.
Ja.
Vem vet, jag kanske kommer i alla fall.
Och sedan så sitter vi faktiskt här när vi har årsmötet också, eller rättare sagt, vi går direkt ifrån årsmötet hit. Och
ja, trevligt.
Så då kanske vi rycker med dig eller någon annan
ja.
Mm. Ja. Men så är det. Nästa vecka så är det LO som kör.
Ja.
Och vi tackar för oss idag.
Ja. Och då tar vi en av mina favoritlåtar.
Du måste ta den. Älskar mig.
Ja. Nej, men det skulle ju jag säga. Jaså. Nu tog han det ifrån mig. Nu säger jag det. Den heter Älska mig. Jag tycker hemskt mycket om den. Och det är Einbo Singer som sjunger. Och de är jättebra. Tyvärr gick hon ju bort lite tidigt. Men hennes röst finns kvar på skiva. Och det är jag oerhört tacksam för. Tack ska ni ha. Och ha det så gott. Var rädda om er. Och håll avstånd. Hej då.
Hej då.
Tack och hej.